Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet med mig och så säkert jag är förkyld.
Ja, det är det. Jag, Gunnar Harrius, är också med.
Ja, inte förkylt.
Nej, ja, lite.
Sege är det damen und herren.
Torsdagen 18 juni 2020 så hålls det en presskonferens i Aschheim utanför München i Tyskland. Eller så här, det ser ut som en presskonferens, men det är, om man ska vara petig, ett förinspelat videouttalande. Det är fyra personer som står bakom ett stort ovalt bord som ser ut som ett sånt här bord som man har i en tv-studio. Den här videon är 2 minuter och 20 sekunder lång. Det är bara en av de här fyra personerna som pratar. Han som pratar är helt klädd i svart. Han har svart polotröja, svart kavaj, svarta byxor. Och så har han glasögon på sig, sådana här glasögon utan ramar som knappt syns. Han är ganska tunnårig och så har han en sån diskret beige liten tv-mikrofon på kinden. Han börjar med att presentera personen som står längst ut i högre bild, och killen som blir presenterad, han ler och nickar och viskar ett litet sånt thank you.
James Freeze, välkommen ombord.
Sen zoomar kameran snart in på den här mannen i polotröjan, och man ser då att det här är ingenting som han improviserar. Han läser innantill från någon slags prompter förmodligen. Den här svartklädda mannen heter Marcus Braun. I 18 år så har han varit vd för ett stort tyskt företag. Men det ska han bara vara i några timmar till. För den 18 juni 2020 så rasar korthuset. Bolaget som äntligen skulle sätta den tunga industrinationen Tyskland på techkartan. Bolaget som var värt mer än två av Tysklands största banker tillsammans kommer istället att skrivas in i historieböckerna som Tysklands största bedrägeriskandal sedan andra världskriget. I Kapitalet idag, historien om bedrägeriet som ingen ville se. Historien om Wirecard.
This is a bit of a strange company, and the numbers that it's putting out don't quite seem to add up.
Until recently, this man's company, Wirecard, was worth tens of billions of dollars.
Huge questions. I mean, is it an Enron-type situation? Or yeah, because Europe has got massive egg on its face.
Gunnar, de två senaste åren så har ekonomijournalisten Felix Holtermann, som jobbar på en tidning som heter Handelsblatt.
Ja, som är någon slags Tysklands DI.
Det är någon slags Tysklands Dagens Industri. Felix Holtermann på Handelsblatt, han har i princip bara tänkt på en enda sak de senaste åren. Mm. Wirecard.
For me, the 2 years with Wirecard at Handelsblatt were horrific. Mean emails, mean calls, guys trying to break into my Facebook account.
En känslomässigt tuff period för Felix.
I think the story of Wirecard starts with a brilliant idea.
Företaget Wirecard bildas 1999. Det är väl runt internetbubblan där omkring, va?
Ja.
Ja. Och den här briljanta idén som de har, det är att liksom ta betalkortet ut på internet.
Typiskt bra idé på riktigt.
Typiskt bra idé. För på den här tiden så var det inte så himla lätt att betala för saker på nätet. Särskilt inte i Tyskland, tror jag.
For example, if you paid via credit card or not possible at all. Because, for example, in Germany back then, very, very few people had a Visa card or a MasterCard. And back then you had some ways to get around this. You paid via phone line and so on and so on, but it was not working very, very properly. And Wirecard started not as the payment processor for Aldi.
Aldi är alltså en av Tysklands största matvarukedjor för de som har missat det.
No, Wirecard started in the internet sphere and Wirecard had solutions to pay online.
Bara för att vara tydlig här så alla fattar, de är alltså någon slags liksom mellanhand där man köper saker. Alltså om du köper något av någon i en butik så måste någon se till så att de här pengarna som du betalar liksom hamnar rätt.
Någon slags så PayPal, Klarna, Halloy typ.
Ja, någon sån betalningslösningsgrej. Ja.
Det är ju väldigt framgångsrikt, eller i alla fall idag. Det känns som en toppen idé.
Ja, absolut. Briljant till och med om man får tro Felix.
Ja.
Problemet, eller ja, utmaningen var väl lite grann att så, internet då var någonting helt annat än vad internet är nu.
We had no Amazon back then, or at least not in Germany, and no other big players of today, but we had porn and we had gambling.
Ja, alltså vad var internet om inte just spel och porr i början av 90-talet?
Exakt. Och det var toppen för Wirecard, för att de hjälpte de här spel- och porrsajterna att ta betalt av sina användare. Och inte helt från början, men ändå väldigt tidigt i Wirecards historia, så gör en av våra huvudpersoner entré, nämligen mannen i den svarta polotröjan och de diskreta glasögonen, Marcus Brown.
Right, he came in pretty early in the year 2000 and wait, I have to check again. No. I want to be completely right. I have my book here.
Just det, Felix Holtman har alltså skrivit en bok om Wirecard.
Doch, 2000, stimmt doch. That's right. He came in pretty early. He came in 2000 to Wirecard. Back then he was not working for Wirecard. He was working for KPMG.
KPMG, om det nu inte slår bekant, är alltså typ världens största revisionskonsult. Byrå.
Precis. Men Marcus Brown jobbar inte där särskilt länge, för att efter bara 2 år så tar han över som vd för hela bolaget där han har konsultat, alltså Wirecard.
Kometkarriär.
Så vem är han då, Marcus Brown?
Well, Marcus Brown speaks with this Austrian accent. I don't know whether you know that in Sweden, but Austrian accent sounds for the normal German ear quite nice, right? So there are nicer German accents and not so nice German accents to the average ear, and he has this Austrian accent and he speaks very fluently.
Zuerst möchte ich aber noch unser neues Vorstandsmitglied vorstellen.
What is he speaking about? He speaks about the future, right? I'm talking about the Marcus Brown I've met, right? So he was never in today, not in yesterday. His mind was always in tomorrow or the day after tomorrow. Marcus Brown speaks about the future of payments, about the future of the internet, about the future of our society, right?
Förutom att han har den här då härliga dialekten, jag tror inte att jag skulle kunna särskilja en tysk och en österrikisk dialekt faktiskt.
Okay.
Skitsamma, förutom att han har den här då, enligt Felix Holtman, underbara dialekten och pratar väldigt mycket om framtiden, så har han också väldigt karaktäristisk klädstil.
It reminded me of someone, of Steve Jobs, of Apple, right? Marcus Brown liked to have these dark clothes and he was standing there, very a tall man, very, very tall with his glasses on, a bit like Steve Jobs.
Alltså förlåt, när ska det man liksom sätta stopp för Steve Jobs som någon slags stilförebild? Alltså de här tech-killarna måste faktiskt bara växa upp.
Vi kunde ha sagt stopp för det när Steve Jobs dog ungefär.
Ja.
Den andra huvudpersonen i den här historien, som vi bara nämnde lite kort i början, det är Jan Marsalek.
I've met him too, right? I think I've one of two or a small number of German journalists who ever met him.
Jan Marsalek är inte bara 10 år yngre än Marcus Brown. Han kommer också till Wirecard typ 10 år efter Brown. 2010 så blir han COO för Wirecard, alltså Chief Operating Officer.
Jan Marsalek is completely different. In one way, there's one thing that's same to Marcus Brown. He also has this Austrian accent, not so much as Marcus Brown, but he's also from Vienna, right? Like Marcus Brown, but Marsalek is a very different guy, right? Marsalek is not talking Silicon Valley buzzwords. He's straightforward. He's very, on the first side, very sympathetic or perhaps sympathetic is the wrong word, but he's not unsympathetic. He was funny, he could make jokes, and he was very, very, very friendly.
Felix Holtermann träffade Marsalek i början av 2020 i München, där Wirecard har sitt huvudkontor. Felix jobbar i Frankfurt, så att han tog tåget dit, och när han satt på tåget på vägen hem så hade han en lite så speciell känsla som man ju kan ha efter ett möte som har gjort intryck. Ja. Nej, men den här känslan han hade var att det var någonting med den här mannen som inte riktigt stod rätt till. Marsalek hade varit jättetrevlig, verkligen. Men han hade också betett sig typ lite som att de var så här gamla kompisar från universitetet.
Är det världens värsta grej? Det låter ganska trevligt, tycker jag.
Ja, det är jättetrevligt. Det var det verkligen också. Men då måste man komma ihåg att Jan Marsalek är alltså COO och styrelseledamot för ett av Tysklands största börsbolag. Det stämmer liksom inte.
I'm meeting board members all the time in Frankfurt, right? From UBS, from Goldman Sachs and so on and so on. And they are nice people and they are mean people and they are people that are just grayish and uninteresting. But there are no university buddies.
Jag tycker ju bara det är trevligt, men det låter lite på Felix som att han tyckte att det inte var så trevligt, PGA, att det låter lite typ slukt.
Ja, jag vet inte om slukt är rätt ord, men han fick liksom lite den här känslan av att Jan Marsalek försökte så här spegla honom lite i hans beteende. Du vet, så där som man brukar prata om så här manipulatörer ibland.
Ja, så här Henrik Fixius-personer.
Ja, men han fick en så lite olustig känsla kring det här maneret.
Ja, okej.
Okay. Ja, Jan Marsalek och Marcus Brown jobbar i alla fall båda för Wirecard, och de hade liksom väldigt olika roller i det här bolaget. Brown var liksom den som var ute på så internationella techkonferenser, pratade om framtidens betalningslösningar. Och Jan Marsalek höll sig liksom mycket mer i bakgrunden, han var mindre synlig, han var den som liksom flängde jorden runt och knöt ihop affärerna, men han ställde sig liksom inte på en scen.
Nej, någon slags Lennon-McCartney-lösning.
Ja, lite så.
Dream team.
Ja, ja. Och det här det funkar jättebra, för det går väldigt bra för Wirecard. Året efter att Marsalek har klivit in som COO så växer de skitsnabbt. De tar in 500 miljoner euro i kapital, de köper upp en massa andra mindre bolag, framförallt i Asien. Man kan ju ta fram så här historiska liksom grafer över börskurser, och när man tittar på de här åren, men det är typ definitionen av en exponentiell kurva uppåt. Det är liksom, det är hockeyklubban rakt upp.
Ja, så stort grattis från oss då.
Stort grattis från oss. Och 2015 så gör de sin dittills då största affär när de köper ett indiskt betalningslösningsbolag för 340 miljoner euro. Men 2015 så händer det också en annan grej, en lite mindre bra grej.
This is a bit of a strange company and the numbers that it's putting out don't quite seem to add up.
Efter det här.
Kapitalet sponsras av SPP Pensionsbolaget, och du, Jakob, du har ju satt in i vad som måste vara Sveriges mest okända sparform.
Ja, på 1700-talet så hade ju gubbarna ett problem. Ett problem som berodde på att de dog för tidigt. Mm. Och då stod ju deras fruar och familjer utan försörjning.
Ja.
Så man kom ju på att man skulle spara pengar ihop då, på något sätt, med en liten twist.
Ja.
I form av en slags försäkring. Och med tiden har det här utvecklats till en sparform som man inte behöver tänka på någonsin, som ger en massa diversifiering, som ger tillgång till en massa liksom bra tillgångslag som man annars inte får tillgång till, där avgifterna är låga och där en stor del av kapitalet dessutom otroligt nog är garanterat.
Mm.
Och det här har ju funnits då helt dokumenterat i typ 250 år. Men det här finns, och jag har träffat SPPs investeringschef Fredrik En och pratat om hur det här funkar. Och det här har vi släppt som ett litet bonusavsnitt i kapitalet under torsdagen den 4 april.
Mm.
Och där kan man lära sig mer om sådana här försäkringar och hur den här okända men väldigt, väldigt bra sparformen funkar.
Precis, finns som ett vanligt kapitalavsnitt i den så kallade feeden. Lyssna gärna på det avsnittet eller läs mer på spp.se. Vi säger stort tack till SPP förstås, som hjälper oss arma krakar att få lite bättre koll på vårt sparande och på pensionen.
Bra, tack.
Tack. Okej, du har börjat berätta någon slags uppgång och fallhistoria här om Tysklands största bedrägeri genom tiderna. Det vi vet är att Wirecard, som är någon slags tyskt Klarna, möter PayPal, möter Mastercard eller någonting, har gjort en jättestark så tillväxtresa, som man alltid pratar om, olika typer av fintech personer. Och nu har de köpt någon slags indiskt företag för 340 miljoner vad det nu var. Och, men det ska börja gå dåligt nu, säger du.
Ja, 2015 så gör de alltså sin största affär dittills. De köper ett indiskt bolag för 340 miljoner euro. Och samma år så händer det också en annan grej. För i april 2015 så börjar vår chefs absoluta favorittidning Financial Times. Ja. De börjar publicera en serie som de kallar för The House of Wirecard. Det här gör de på en blogg som de har till att börja med. Reporten heter Dan McCrum. Han är baserad i London. Jag har såklart försökt få en intervju med Dan, men han har tyvärr inte svarat på mina mejl. I alla fall, 2015 så är Wirecard liksom ett företag som är värderat till 5 miljarder euro. Det kan låta mycket, det är väl inte jättemycket egentligen. Det är inte så många som känner till det här bolaget. Dan McCrum har fått ett tips om att det är något som är lite skumt med Wirecards siffror. I den första texten som han publicerar så kallar han det för ett pussel. Och så börjar han liksom räkna upp ett antal frågor som han har. Till exempel så undrar han varför bolaget spenderar miljoner på massa så här kämpande små asiatiska företag.
Och de har köpt dem, eller?
De har köpt dem.
Och ja. De här bolagen har inte kanske, man har inte tänkt så här, åh, vilket perfekt köp.
Nej. Ja. Han undrar också varför konton som är registrerade i Singapore, liksom när man tittar på siffrorna, det matchar inte så här totalsumman som är rapporterad i Tyskland. Det finns en liksom diskrepans mellan olika konton här. Han undrar också vad de där 670 miljonerna euro i immateriella tillgångar i balansräkningen egentligen är värda.
Ja, klassiskt svårvärderad sak i och för sig, men det låter ändå som så här rimliga funderingar som Wirecard rimligtvis borde ha rimliga svar på.
Ja, det kan man tycka. Wirecard svarar typ inte alls. Eller så här.
Speciellt.
Ja, Wirecard har liksom tidigt här valt ett väldigt speciellt sätt att hantera kritik eller bara så här frågor. Så fort någon har kritiserat bolaget eller som då Dan McCrum ställt rimliga frågor, ja, då svarar man genom att ge sig på kritikerna.
Smart.
Anfall är bästa försvar.
Alltid sagt.
Det är sen gammalt.
Ja.
Till exempel så lägger man jättemycket krut på att försöka misstänkliggöra Dan McCrum och sprida rykten om att han i själva verket är i maskopi med olika blankare som då ska vilja sänka Wirecard-aktien.
Mm. Är han det?
Nej.
Nej.
Det är han inte. Och Wirecard tar det här väldigt, väldigt långt. Det här är liksom nästan den mest fascinerande delen av den här historien, tycker jag. 2016, alltså året efter Financial Times första artiklar, så publiceras det en anonym rapport som kallas för Satara-rapporten.
Som du nu ska berätta för mig vad det är.
Ja, alltså för de som har lyssnat på vårt avsnitt om blankning så vet man att i den här världen så finns det företag som gör jättemycket research, samlar på sig jättemycket information, ibland släpper rapporter med information som de tycker att marknaden ska ha. Och sen kanske det råkar vara så att de tjänar pengar på att det här företaget sen går dåligt.
Kanske.
Kanske. Men det här är en sån rapport och de är ofta anonyma för att man inte vill bli anklagad för marknadsmanipulation. Den här rapporten, den är inte nådig. Den är 100 sidor och det är liksom sida upp och sida ner med anklagelser om att Wirecard i flera år ska ha lurat Visa och Mastercard för att kunna så här processa transaktioner på olagliga spelsajter åt amerikanska kunder, alltså en slags penningtvätt. Och massa andra anklagelser.
Det låter ju som någonting som potentiellt skulle kunna sänka ett inte så känt tyskt pengatransaktionsbolag.
Ja, det gör ju det. Men det får inte alls de reaktionerna som de här rapportförfattarna kanske trodde att det skulle få. Eller så här. Dan McCrum på Financial Times, han skriver såklart om den här rapporten, för det här är ju nu ett case som han följer.
Ja, och han är så duktig.
Ja, han är så duktig. Och Wirecard reagerar precis som de brukar. De anlitar ett gäng riktigt dyra jurister i London som får i uppgift att ge sig på McCrum. planen är, precis som förra gången, att få det att se ut som att Dan McCrum då ägnar sig åt någon slags marknadsmanipulation.
Wirecard has been quite unlike any other company that I've encountered, or certainly my colleagues at the FT have encountered to report on over these last few years.
Det här lilla klippet är från en sån explainer som Financial Times själva har gjort, där då Dan McCrum berättar hela den här historien. Sen började det hända riktigt konstiga grejer i London. Alltså. Dan McCrums redaktör på Financial Times blir kontaktad av en källa som säger att han vill sätta redaktören i kontakt med någon som inte alls håller med om bilden av Wirecard som tidningen målar upp. Personen som redaktören ska sätta sig i kontakt med, det är Jan Marsalek.
Och det är då han som inte clashes med Steve Jobs.
Ja, exakt.
Den andra, han som kanske gör de riktiga businessen eventuellt, han som är COO.
Ja, han som är COO och som också är lite så märklig när han träffar Felix Holtermann.
Ja.
Så att Wirecards COO försöker alltså få kontakt med Financial Times redaktör för att övertyga Financial Times om att inte skriva negativa saker om Wirecard.
Okonventionellt är ett sätt att beskriva det här.
Mm.
Jätteoetiskt är ett annat sätt att beskriva det på.
Redaktören säger såklart nej och meddelar att om Marsalek har något som han vill säga, då kan han börja med att svara på reporter Dan McCrums frågor.
Ja. Rimligt sagt.
Rimligt sagt. Det tar inte slut där. För att Marsalek fortsätter att försöka smutskasta Financial Times på en massa olika kreativa sätt. Och knappt 2 år senare så får samma redaktör höra att Marsalek och Wirecard, tydligen då enligt någon slags liksom rykten där i London, ska vara beredda att betala 10 miljoner dollar för att få Financial Times att backa från sin rapportering.
Jag försöker komma på, är det mycket pengar för Financial Times? Jo, det är fan fett mycket pengar.
Det är jättemycket pengar.
Ja.
Men bara också att tänka tanken att man ska betala en tidning för att hålla käften.
Ja, nej, det är ju totalt vansinne. Det är väl alla med på.
Det är totalt vansinne. Financial Times skulle ju aldrig någonsin liksom nappa på det betet såklart. Och de fattar ju att det här är ju någon slags fälla. Men de tänker väl också, antar jag, att så här, om de kan fånga en sån grej på band. Alltså om de kan få Jan Marsalek att säga...
Vi ger 10 miljoner dollar för alla käften.
Exakt. Kan man få en sån grej på band så är ju det liksom...
Då är det ju över.
Då är det över. Det är en bomb om något liksom. Så att Financial Times tackar ja till att äta lunch med Jan Marsalek.
Ah.
I hopp om att liksom sätta dit honom.
Mm.
Nu börjar det ju absolut likna en sån James Bond-film. För att Financial Times placerar alltså några av sina grävande reportrar vid bordet bredvid Marsalek och redaktören på den här restaurangen.
Mm.
Och så utrustar de här reportrarna med en specialhandväska som filmar hela den här lunchen i smyg.
Gud, vad det är någonting som ett barn skulle kunna komma på, men som säkert också funkar och som kommer göra sig extremt bra i den spelfilm som jag utgår från görs om det här caset exakt just nu.
Gud, jag hoppas verkligen det. Jag tänker på såna här nanny cam, så här videokameror i nallebjörnar.
Just det.
Ja.
Ja.
Det är lite den vibben över det. Mm. Tipset är alltså att Marsalek ska erbjuda redaktören en massa pengar för att få Financial Times att backa. Det gör han inte. Däremot så erkänner han indirekt att Wirecard ägnar sig åt att spionera på folk som jobbar på Financial Times.
Okej, så det har de ändå på film då?
Med ljudupptagning. Ja.
Men de här, vad ska man säga, lite mer formella anklagelserna, alltså den här anonyma rapporten, Dan McCrums artiklar, olika typer av frågor om Singapore-konton och immateriella tillgångar och allt det där. Vad är status på dem och Marsalek?
Alltså det är typ ingen som bryr sig om det. Wirecard jobbar otroligt hårt på att så tvivel i de här anklagelserna och hela tiden hävdar då att alla som kritiserar dem är bara ute efter att tjäna pengar själva.
This idea that everyone who is criticizing Wirecard is in the end profiting from it personally, right?
Yeah.
That all the short sellers and journalists and critical shareholders are forming a big network to enrich themselves personally. That's one of the problems in the end, I think. Or one of the stories in the end that kept Wirecard going for so long, because many people apparently seemed to believe that.
Det här försvaret som de liksom kör så himla hårt på bygger förmodligen ganska mycket på en grej som hände redan 2008. För att redan då så var det en aktieägarförening i Tyskland som kritiserade Wirecard och anklagade dem för olika oegentligheter. Problemet var att bland de här kritikerna så fanns det två personer som hade blankat Wirecard och som sedermera till och med så här, åkte dit för marknadsmanipulation och fick typ fängelsestraff.
Ah.
Och det där biter sig Wirecard såklart fast i som en liten igel att så här, kolla.
Jag ska bara förtydliga också att om man inte har hört blankning att man har bettat på att det ska gå dåligt för Wirecard och som släppt då information om att som gör att det faktiskt går dåligt för Wirecard och så ska de tjäna pengar på det och det är därför de åker dit.
Ja, exakt.
Fattar. Fråga dock, alltså lite tänker jag, jag kanske är naiv här, men jag tänker att lite borde väl Wirecard ändå påverkas av att världens största finanstidning publicerar jätteallvarliga bedrägerianklagelser.
Nej. Financial Times började alltså skriva 2015 och 2017, nej, men då dubblas Wirecards aktiepris.
Toppen.
Mm. Financial Times ger sig ju inte, såklart. Även om det faktiskt börjar bli lite så jobbigt för Dan McCrum att jobba med det här. Förutom att han såklart blir stämd och utredd till höger och vänster så blir han, för att liksom hålla sitt arbete hemligt, förvisad till ett sånt här litet rum utan fönster där han måste jobba från en sån air-gapped computer, du vet, en sån här som de typ använder i, jag vet inte, Homeland, du vet, en dator som aldrig varit uppkopplad mot internet, liksom det säkraste vi har. Ja.
Och Felix Holtman gör exakt samma sak, antar jag.
At Handelsblad I started digging into Wirecard in 2019 when I became correspondent in Frankfurt, so I was apparently quite late to the party, but I tried to do my very best.
Till Felix försvar, att han kom in lite sent till matchen här, så började han faktiskt rota i Wirecard redan 2015, men då jobbade han på en sån regional public service tv-kanal och hans rapportering fick väl inget enormt genomslag direkt, förlåt Felix. Men 2019 så är han i alla fall på till igen då när han börjar jobba för Handelsblatt i Frankfurt.
I thought, okay, where should I start? Where are my sources, right? And I started where I finished some years ago. I looked into the money laundering at Wirecard. I looked into their illegal sides of their business, right? So doing business for shady illegal companies, for illegal trading sites, fraudulent trading sites that where people all over Europe lost hundreds of millions of euros and quite a large sum of them was transferred by Wirecard and so on and so on.
Felix kallar det här för Wirecards olagliga del. Ett sorts Wirecard, för att Felix Holtman menar att Wirecard i själva verket liksom kommer i tre olika skepnader.
Wirecard number one was the Wirecard for the homepage, right? For the big press releases, for the big shows, right? We had this payment company, highly successful merchants like Aldi, like KLM, like ÖBB, like WMF, and many, many more doing business with Wirecard, right? The second Wirecard then was the shady Wirecard, the darker Wirecard, right? Where we had all this gambling and porno business, and I don't know what's your stance on gambling and porn. Some is legal, some is not, that's the problem. But we also have business models that are clearly illegal, for example, fraudulent trading sites, right? And also online gambling in Germany is illegal.
Och här tjänade de massa pengar då, till skillnad från det första, lite mer reko Wirecard.
What in the end made Wirecard a DAX company was not the first Wirecard, not the second Wirecard, was the third Wirecard, right? So the third Wirecard was the accounting fraud.
DAX är alltså namnet på ett jättestort tyskt index som Wirecard tar sig in på 2018. Jag tror till och med att de petar en av Tysklands största banker när de kommer in på indexet. Men det Felix menar här är liksom att så här, alla de här tre skepnaderna, de hänger ihop såklart. För att utan det första flashiga Wirecard som liksom håller presskonferenser och hypas på internationella såna här tech-sammankomster så har man ju liksom inget anseende alls och förmodligen inga investerare om vi ska vara krassa. Mm. Utan liksom den andra skepnaden som är deras shady business så hade de aldrig satt upp det system av tredjepartsaktörer som de sen kan använda för sin tredje skepnad, nämligen det stora bedrägeriet.
And in the end, this system made it possible to do the biggest accounting fraud of the second half of the 20th century.
De tre skepnader som kokar ner till ett stort bedrägeri där alla de här bitarna behövs.
Men okej, okay, så att allt det här du pratar om hittills, alltså det här bolaget som fixat alla de här betallösningarna och fått de här techmiljarderna och kommit in på de här indexen, allt det har bara varit ett bedrägeri, eller?
Nej, alltså så här, grejen är att de hade ju en ganska omfattande så helt legit verksamhet. Alltså jag tror att de hade så här 100 flygbolag som kunder. De hade den här jättestora matvarukedjan Aldi. Problemet var väl att den verksamheten var inte alls så lönsam som Wirecard ville få det till. Alltså den delen av verksamheten förklarar liksom inte hur de kunde växa så fruktansvärt snabbt som de gör. Så att de har den här delen, men det är liksom inte hela historien. Däremot så var det ju inte så här 100% Potemkin-kuliss som kanske några vill ha det till nu när man så här ska se tillbaka och vara efterklok.
Wirecard had real business at least to the second floor, right?
Okej, okay, så två våningar riktig business, resten kuliss.
Ja.
Det är ändå bättre än eller svårt att avgöra i och för sig, men det känns lite bättre.
Ja.
Men det gör under lite grann i typ, vad ska man säga, så här var det blev. Det fanns tre skepnader, en var shady, en var direkt olaglig, en var typ legal. Men det undrar lite typ så här, har målet hela tiden varit att liksom bygga det här bedrägeriet, eller har målet varit att bygga ett riktigt bolag som man täckt upp med bedrägeriet? Alltså vad, så här, menar Felix att allt har varit bluff och båg från början?
This is something that the courts have to answer, right? So I'm not in the position to have a final say here. What my sources are telling me that Wirecard was a company that from the beginning did not choose every time the straight way. A company that from the beginning chose to perhaps also take the round way, take shortcuts, and perhaps go not on the big boulevards but also in the dark alleys.
Men okej, om vi ska gå tillbaka lite till det som faktiskt händer då. Så Financial Times publicerar massa kritiska artiklar. Felix Holtermann, Handelsblatt, hakar på. Olika typer av grävande journalistik pågår i så små rum med icke-internetuppkopplade datorer. Mm. Vad händer sen?
Ja, men sen kan vi spola fram till januari 2019. Då har Wirecard alltså ganska nyligen tagits in på det flådiga indexet, DAX 30. Företaget är då värderat till 20 miljarder euro, ganska mycket pengar. Men den 30 januari 2019 så publicerar Financial Times en stor artikel som rakt ut anklagar Wirecard för grovt bedrägeri. De menar i den här artikeln att högt uppsatta personer på Wirecard har förfalskat dokument och hittat på pengaflöden som inte existerar.
Det är grovt.
Det är grovt. I centrum för de här anklagelserna så står ett antal då så kallade partnerföretag i Asien. Företag som Wirecard då menar att de anlitar i länder där de själva inte har licens att bedriva betalningsverksamhet. De har liksom en hel förklaring på det här. Att så här, vi har köpt upp de här bolagen, de sköter de här transaktionerna åt oss och sen för att vi ger dem business så betalar de en commission till oss. Det är liksom förklaringen på hela deras setup. Financial Times har ju såklart, som den rediga tidning de är, skickat en reporter till ett av de här så kallade partnerföretagen som ligger i Filippinerna.
Ja, och så här är det ju alltid när det är bedrägerier, att de kommer dit och så är det liksom, det finns ingenting, det är bara typ en liksom ett tomt hus eller någonting.
I det här fallet var det faktiskt inte helt tomt, utan det här så kallade då betalningslösningsföretaget delade i alla fall lokaler med ett bussbolag. Så det fanns någon typ av verksamhet där, det var bara inte alls den typen av verksamhet som Wirecard hade sagt att det var. På en annan adress så bodde det en pensionerad fiskare.
Ja.
Så att Wirecard har alltså sagt att en jättestor del av deras vinst kommer från de här asiatiska bolagen. Men när någon åker dit och kollar så är det liksom en kille som sitter och rensar fisk ungefär.
Fattar. Ganska bra bedrägeri, ska vi säga. Så här. Mm. Vi får massa pengar därifrån, kollar i vår balansräkning.
Mm.
Därifrån visar sig vara kille med fisk. Mm. Det är ändå snyggt löst. Och det är nu det här blir liksom, det är nu det här är över för Wirecard, antar jag.
Tyska finansinspektionen,
ja.
BaFin, vaknar till liv, lite sent.
Hårda nypor på dem, tänker jag.
Hårda nypor på dem, tänker man. Inte på det sätt som man kanske hade trott. För att istället för att börja kolla på vad 17 det som pågår på Wirecard, så börjar de kolla på, drumroll, Financial Times.
Nej, men vad bra.
Ja, de börjar utreda Dan McCrum och Financial Times för marknadsmanipulation. Det är nu Dan McCrum börjar svettas lite, för att så här, Finansinspektionen i världens fjärde största ekonomi håller nu på att utreda mig för marknadsmanipulation. Hur ska det här sluta?
Gud, vad jobbigt.
Tänker han. Ja. Inte nog med det. I början av 2019 så inför dessutom Finansinspektionen i Tyskland 2 månader blankningsförbud mot Wirecard. Och det här är också helt så här unprecedented. De menar att det här bolaget är för viktigt för den tyska ekonomin. Ni får inte betta på att det ska gå dåligt.
Vi har pratat om det här förut, tror jag, i då det här blankningsavsnittet, avsnitt 212.
Ja, så sjukt.
So, I mean, there were these allegations out by the Financial Times starting in 2019, right? And they published article after article, and finally the German media stepped in as well. And then you had, in the summer of 2019, you had a new investor coming in, SoftBank, which is this technology investor from Japan, right? And SoftBank, in the end, was so unhappy with all these media out there that they told Markus Braun that he has to have a special audit now.
Okay, so trots liksom all turbulens, så kommer in en ny investerare i Wirecard.
Mm.
Och de vill utföra en extern granskning av bolaget.
Exakt.
In the fall of 2019, Markus Braun then finally gave up, right? And gave in. And this special audit by KPMG started.
Och då är det då KPMG, alltså känt från att Markus Braun har jobbat där.
Mm.
Som ska göra den här utredningen.
Olika cirklar sluts.
Verkligen. Varför gick liksom Wirecard, alltså Markus Braun borde ju veta, KPMG, noggranna personer.
Ja.
Liksom.
Ja, alltså det här har man ju spekulerat i, så här, varför i helvete sa han ja till det här? Men man tror väl dels, och jag vet inte om jag köper det, men att han kanske inte riktigt hade koll på så här, skillnaden mellan så här, vanlig revision och en sån extern granskning, för det är tydligen ganska stor skillnad.
Okay.
Just att verkligen så här, lägga alla kort på bordet.
Han kanske skulle jobbat lite hårdare när han var på KPMG och lärt sig för grejerna.
Ja, det finns en sån spekulation. En annan så där, anledning skulle ju kunna vara att han var jättepressad i det här läget.
If SoftBank would have retreated from this Wirecard SoftBank investment, then this would have been a major problem for Wirecard.
Wirecard behövde pengar, helt enkelt.
Mm.
Och de skulle inte få pengar om de inte gjorde den här grejen. Och tänkte de, ja, det gör den här grejen.
Mm. Resultatet av den här granskningen ska presenteras till jul 2019. Men det skjuts upp och det skjuts upp och det skjuts upp. Och det är också massa diskussioner om att de inväntar liksom årsrapporten från EY, som är Wirecards ordinarie revisionsbyrå. Ja, det är massa strul. Månaderna går. I april 2020 så presenterar KPMG till slut sin rapport. Det är såklart en total katastrof.
KPMG could not prove that the allegations were right, but they also could not prove that the allegations were wrong.
Och bara för att tydliga här, det låter ju inte som att det där är typ en så stor katastrof, för de kan inte bevisa något egentligen. Men KPMG har ju i princip blivit anlitade för att rentvå Wirecard, och så kan de inte göra det. Och det är katastrof.
Ja, det gör ont.
So they were not sure whether the business of Wirecard, the big Asia business that was fraudulent in the end, whether it was there or not.
Det är ju ett så kallat problem. Och nu tänker jag att det kanske inte går att skylla så mycket på olika typer av giriga blankare och sådär, för att KPMG har ju inte blankat Wirecard.
It was not the final downfall of Wirecard. So back then it was still unsecure what's going on.
Det är inte då det här som sänker Wirecard.
Nej, det är inte det, men fallet är ändå nära, får man säga. För att 2 månader senare, alltså där framåt sommaren 2020, så dyker 2 filippinska banker upp och säger till Wirecards ordinarie revisionsbyrå då, EY, för detta Ernst & Young, att ett antal kontoutdrag som ska bekräfta existensen av 1,9 miljarder euro är citat, spurious.
And then everyone in Aschheim googled spurious because no one knew what does spurious mean in German. Finally, they learned that spurious means that they are perhaps fraudulent, that they are not real.
Det de här bankerna säger till EY är alltså att 1,9 miljarder euro är borta. Och nu är vi framme vid den 18 juni 2020. Marcus Brown är traditionsenligt klädd i svart polotröja, svart kavaj och svarta byxor. Han står vid ett ovalt tv-studiebord med diskreta glasögon.
Sehr geehrte Damen und Herren.
That's his last night as CEO. It was the day where they said, okay, we cannot find 1.9 billion euros. And Jan Masalek is not there in this video because he was already sent into holidays. And then Marcus Brown was there and telling for the last time the big story. He said that Wirecard is the victim of a big fraud, right? Wirecard was always the victim for 20 years, right? The victim of short sellers, of mean journalists, of nasty analysts and so on. And even in his last night, he said that his company is a victim and it will all work out well in the end.
Så nu då ändå rasar allt det här?
Nu rasar korthuset. Och det går väldigt snabbt när det väl rasar, kan man ändå säga. Den 18 juni så publicerar de alltså den här videon där Marcus Brown säger att de här pengarna är borta. Ett par dagar senare så får de formulera om det där lite grann. Pengarna är inte borta. De har aldrig funnits.
Det är en seg grej att behöva rätta sig på.
Aktiepriset går på några dagar då från 105 euro till 1,6 euro. Och den 25 juni 2020, alltså bara en vecka efter det här videouttalandet, så säger de att de ska file for insolvency, alltså vilket i princip är att ansöka om konkurs.
Okej, så först händer ingenting på jättemånga år, fast det finns hur många varningsflaggor som helst.
Mm.
Och sen händer allt på några dagar då.
Mm.
Och vad händer med de här personerna som har orsakat allt det här? Alltså vad händer med Brown och Marsalek?
Ja, men Marcus Brown häktas den där veckan och han sitter fortfarande häktad. Rättegången lär väl dröja. De har ett ganska digert utredningsarbete att bedriva.
Häktad i polotröja.
Jag vet inte vad han har på sig faktiskt. Jan Marsalek är på rymmen och efterlyst på diverse Most Wanted-sidor som man tror inte finns på riktigt. Men det finns alltså på riktigt en sån mugshot.
På Europol, ja. Jag vet.
Ja. Så konstigt. De har också faktiskt så tapetserat Tyskland med den här bilden. Har du sett den här mannen? Ring det här numret. Ja, så sjukt. Så att vem vet om eller när man får tag i honom. Oavsett hur det här debaclet slutar rent juridiskt, för det kommer ju få något slags avslut, så är det ju liksom bara en sak man inte kan sluta tänka på, och det är ju hur det kunde gå så här långt. Alltså hur kunde ett företag värderat till mer än två av Tysklands största banker tillsammans vara ett luftslott? Alltså varför tog man inte kritiken och anklagelserna om bedrägeri på allvar? Kort sagt, men var det som fuck upp? Efter det här.
Franzosen und Russen gehört das Land, das Meer gehört den Briten. Wir aber besitzen im Luftreich des Traums die Herrschaft unbestritten.
Kapitalet har blivit en podd på tyska.
Äntligen.
Äntligen. Nej, men jag kände att det här citatet av den här tyske 1800-talsförfattaren Heinrich Heine inte riktigt kom till sin rätt om man bara fick höra det på svenska. Så att jag bad ekonomijournalisten Felix Holtermann på tidningen Handelsblatt att läsa det högt för mig.
Klokt.
Ångrar inte det en sekund. Ska man översätta det här så betyder det väl ungefär marken tillhör fransmännen och ryssarna, havet tillhör britterna, men i drömmarnas land är härskaren outmanad.
Och den här tysken menar då att det är då tysken som är den outmanade i drömmarnas värld?
Ja, det är tyskarna som drömmer. Och vad drömde tyskarna om?
Tydligen då ett globalt betalningslösningsföretag.
Germany is this kind of old economy, at least that's what a lot of people are thinking here, where you have these very successful car companies and where you have this very successful industry and machines that are built here and so on and so on and so on. But this is perhaps the business model of the 20th century. And if we talk about the 21st century, about Google, Amazon, Facebook, Netflix and so on, Spotify, we don't see that much in Germany. And that's perhaps something that Wirecard capitalized on very successfully, this German fear of falling behind and the German hope to finally have their own worldwide successful digital company.
Det närmaste Tyskland har kommit är typ SAP, som jag helt ärligt aldrig hört talas om. Det är ett sånt mjukvaruföretag som visserligen är väldigt, väldigt stort och väldigt, väldigt framgångsrikt. Men jag är ledsen, Tyskland, det är liksom inte riktigt samma ring to it som typ Spotify.
Yeah, I mean, it's funny, right, that you mentioned Spotify, because Spotify has all the music we all like, and Wirecard is a payment processor. It's a bit like SAP, right? SAP is doing business software. Perhaps in the end, this is the German way of doing digital business. So also a bit boring, right? But successful and digital and internet.
Så Tyskland drömmer om ett flådigt framgångsrikt techbolag. In kommer Wirecard med en vd som har en sån härlig österrikisk accent och pratar om en digital framtid, där kontanter, där. Du fattar.
Alla de tyska drömmarna faller samman i någon slags perfect storm här.
Ja, exakt. Och det här, menar Felix Holtermann då, är en anledning till att Wirecard var så himla hypat och gick så himla bra så himla länge. Och att folk liksom inte ville tro på journalisterna och blankarna när de sa att så här, vänta lite här nu, det är något som inte stämmer.
Det kan man väl förstå. Alltså, fatta typ om det skulle börja komma ut så här, en artikel om dagen i, jag vet inte, tjeckisk press om att Spotify är ett totalt luftslott.
Ja, jag skulle vara skeptisk.
Alltså, man skulle kanske ha lite svårt att hacka i sig det.
Ja, sant. En annan anledning, menar Felix Holtermann, är att den här kritiken, den kom inte från Tjeckien, men den kom utifrån.
You do know that perhaps Germany does not like the financial industry so much. Germans are very, very opposed to financial business models, especially after the big downfall of 2008, right? So yeah. The horror of German politicians is to become some kind of second London, right? Germany is very proud about its proper companies that are building cars and machines and so on and so on.
Så att när den här kritiken mot Wirecard kommer från London då, från finansvärlden, från liksom analytiker och blankare, så låtsas man jättegärna som att det regnar.
Ja, för fuck England.
Ja, fuck England. Felix menar till och med att folk på den tyska finansinspektionen, BaFin, inte pratar särskilt bra engelska.
Ah.
Jag är faktiskt inte jätteförvånad av det här.
Nej.
Och var liksom inte ens villiga att prata med till exempel blankare som höjde varningsflaggor väldigt tidigt. Upprörande på många sätt. Mm. En tredje anledning till att det kunde gå så långt, tror Felix, är att, ja, men att det handlade om ett tyskt företag.
So Germany thinks of itself as being the country of rules, right? Germans are very proud of their rules. They fly to Italy from time to time in the holiday to get rid of these rules and to have this other lifestyle. But in the end, I think they are quite happy with the rules-based society. And that's perhaps one of the reasons why Wirecard was possible, right? So if you had a company out there with so many, many allegations for so many, many years, and this company would have been from, I don't know, you name it, right? Spain, Italy, Greece, people would have looked into it deeper. But it was a German company, right? And in the end, it was a German authority that was protecting it, at least for quite some time. It was a German auditor that said for 10 years everything is okay here. It was German politics that met with Wirecard officials and so on and so on.
Och här så nämner han en sak som vi i princip inte har pratat om, men under alla de här åren som Wirecard får en massa kritik, så får de ju också grönt ljus varje år av sin revisionsbyrå EY.
Också känt som Ernst & Young. Känt för att sponsra FIFA-turneringarna på Stockholms nation i Uppsala.
We have to talk about the auditors here as well. I mean, one thing perhaps that was prevalent at BaFin, the German Financial Market Authority, was, and that's true, that Wirecard received for 10 years a proper balance sheet confirmation by Ernst & Young, EY.
Okej, om vi ska sammanfatta lite grann då vad Felix menar då i anledningen till att det här kunde gå så fruktansvärt långt och bli ett så stort fiasko och allt det där, så handlar det om ett, tyska ängsliga techdrömmar, lätt att förstå. Två, slappa myndigheter, lite mindre lätt att förstå. Tre, skev självbild och fyra, inkompetenta revisorer.
Ja, bra sammanfattat.
Och vad drar då Felix Holtermann för slutsats av allt det här?
I think that a lot of rules that we have that it took 200 years or 100 years to build, right? Rules concerning governance, rules concerning antitrust building, rules concerning how you do business. It seems to me like we are penetrating them with more and more exceptions for one special kind of company, tech digital company, right? And I hope that we all, perhaps in Europe, perhaps in the world, look a bit more critical on these companies that are telling us that they are the future, they have understood the future, and that they are the ones that make the economy of tomorrow.
Här någonstans ska vi väl också passa på att säga att det pågår en hel del självrannsakan i Tyskland, as we speak. Chefen för Finansinspektionen fick till exempel avgå, rimligt.
Ja.
EY är såklart rejält blåsväder, det är olika stämningar, det är olika åtal tror jag till och med.
Är det därför de bytt namn från Ernst & Young?
Jag tror de gjorde det innan faktiskt. Ja. EU har satt igång en massa utredningar kring det här och så vidare och så vidare. Jag tror att det här kommer pågå länge.
Just det. Kommer man också få tvungen liksom omforma den tyska självbilden som sig själva som kungar av drömmarnas rike?
Med slappa myndigheter. Ja, jag vet inte.
Alltså, I have a question. How many questions do we still have?
Bara en enda, tror jag.
John Marsalek, where is he?
Yeah, so he's on the loose. So he's out there somewhere. I mean, he stepped into a plane to Minsk. And what our Handelsblatt sources are telling us, we were the first ones to print that in Germany, is that he then went to Russia.
Och där tror man alltså att han eventuellt har fått hjälp av rysk underrättelsetjänst.
His whereabouts right now are unknown. He might still be in Russia. He also might be in another company. We might see him again one day. So he has not murdered someone, right? And the limitation period for this kind of crime, for business fraud, is 10 years in Germany. Or it's 20 years in some circumstances. So he could come back, perhaps in 10 years, perhaps in 20 years, and fly into Munich and tell everyone, hi, it's Jan, I'm back. And then he could go to German television and tell the big story how allegedly he and other guys have made the biggest corporate fraud after the Second World War in Germany.
Se fram emot den intervjun och få höra även John Marsleks väldigt mjuka österrikiska tyska då.
Tänker också att vi kommer att hinna lära oss tyska tills dess.
Ja, just det.
Toppen. Mm. Med det sagt så är Kapitalet slut för idag. Felix Holtermann är alltså reporter på Handelsblatt. Han har skrivit boken
Geniale Betrüger.
Läs den om ni kan tyska. Nästa vecka så är vi tillbaka med ett avsnitt om något helt annat. Jag heter Åsa Secker, du heter Gunnar Harrius. Rasmus Diamant har mixat detta avsnitt. Vår chef heter Jakob Persell. Hej då.
Hej då.